Thomas Bolme läser Ett nödvändigt slut av Peter Robinson.
Kapitel 1. 1. Det var i mars månad och demonstranterna kurade i regnet utanför kommunhuset i Eastvale. Några höll upp hemmagjorda plakat. Men de skrivna kärnkraftsprotesterna hade runnit i vätan och påminner nu om den röda texten i början av en skräckfilm. Det var svårt att se vad det stod. Vid 8:30 på kvällen var alla både genomvåta och uttråkade. Inga tv-kameror förevigade scenen och inte en enda journalist syntes till. Demonstrationer var passé och media intresserade sig bara för det som pågick in i byggnaden. Dessutom var det kallt, blött och mörkt där ute. Trots frustrationen hade demonstranterna än så länge varit tålmodiga. Vått hår låg som klistrat mot gässorna och vatten sipprade ner innanför kragarna. Men i över en timme hade de fortsatt hålla upp sina oläsliga plakat medan de vägde från den ena foten till den andra. Fast nu började många uppfatta situationen som nästintill klaustrofobisk. North Market Street var en smal gata och bara svagt upplyst av gammeldags gaslyktor. Folksamlingen var hårt trängd från alla sidor av poliser som makat sig så nära att det inte fanns plats för demonstranterna att sprida ut sig. En extra rad poliser stod på vakt överst i trappan framför de tunga ekdörrarna och bakom byggnaden blockerade flera poliser gränden som ledde till de slingrande bakgatorna och öppna fälten på andra sidan Cardigan Drive. Till slut började några av demonstranterna i utkanten av folkhavet trycka på för att få mer plats. Polisen tryckte tillbaka. Rejält. Upphetsningen spreds till mitten av den hårt sammanpressade folkmassan och den undertryckta ilskan tilltog. När någon slog en polis i huvudet med ett plakat jublade de andra demonstranterna. En annan kastade en flaska. Den krossades högt upp på fasaden utan att göra någon skada. Sedan började några vifta med knutna nävar i luften och folkmassan skanderade "Vi vill in! Vi vill in!" Handgemäng uppstod här och där. Demonstranterna fortsatte att pressa på och poliserna höll emot. Det var som en tryckkokare. Till slut måste något ge vika. Efteråt kunde ingen förklara hur det egentligen börjat eller vem som utlöst katastrofen. Men de flesta av de demonstranter som förhördes några timmar senare påstod att en av poliserna skrikit "Nu klubbar vi ner fanskapet!" Och att de som stått på post framför dörrarna gick ner för trappan med dragna batonger. Sedan bröt helvetet löst. 2. Det var alldeles för varmt i den stora salen. Överkommissarie Alan Banks drog i slipsen. Han avskydde slipsar. Och när han var tvungen att använda dem brukade han lämna den översta skjortknappen oknäppt för att minska den kvävande känslan. Men den här gången lekte han med den löst åtdragna knuten för att han hade tråkigt, förutom att det kändes obekvämt. Han önskade att han hade varit hemma och suttit med armen runt Sandra och ett glas god single malt i andra handen. Men de senaste 2 dygnen hade det varit kallt och ensamt i huset, eftersom Sandra och barnen var bortresta. Sandras far hade drabbats av en lättare stroke och hon hade åkt ner till Croydon för att hjälpa sin mor. Banks önskade att hon var tillbaka. De hade gift sig unga och efter snart 20 års mestadels lyckligt äktenskap hade han upptäckt att livet som singel inte hade mycket som talade för sig. Men den person som var den främsta orsaken till Banks dåliga humör fortsatte att mala och plågade de som samlats i Eastvales kommunhus med en alldeles särskilt nasal version av ståndsmässig monetarism. Det var den välborna parlamentsledamoten Honoria Winstanley som hade kommit för att försöka förbättra den spända relationen.